19.00. P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. USA inför tullar på 20% på all frakt genom Hormuzsundet. Iran säger att sundet är stängt och varnar USA för att lägga sig i. Söder om Paris så sprider sig branden i Fontainebleau-skogen. Och i Storbritannien har Andy Burnham nu tillräckligt stöd för att kunna bli ny partiledare för Labour. Här i Sverige började den omstridda informationsplikten att gälla idag. Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, men regeringen menar att lagen behövs. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i kvällens program om konflikten mellan USA och Iran som har trappats upp. Och tidigare ikväll så sa USAs president Donald Trump att USA inför tullar på 20% för all fartygstrafik genom Hormuzsundet. Samtidigt så uppger Iran att Hormuzsundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i situationen. Men nu är vår medarbetare Lina Malers från Beirut i Libanon. Ja, Lina, vad är senaste nytt i det här?
Ja, nu ser vi ju ingen nedtrappning, tvärtom. Amerikansk militär säger att de återinför den här blockaden av iranska hamnar och kustområden imorgon. Och som ni sa så vill Trump införa tullar, oklart hur det ska gå till. Det här är ju någonting som Iran tidigare sagt att de vill göra och USA då har motsatt sig. Nu är det minst 24 personer som har rapporterats döda i Iran i den här senaste omgången av amerikanska attacker, 4 hittills idag.
Och hur allvarlig är situationen just nu?
Den påverkar hela regionen här i Mellanöstern och världen med stigande gas- och oljepriser. Hittills så ser vi inga storskaliga attacker mot Teheran, men det här kan fortfarande eskalera ytterligare.
Och USA säger att Hormuzsundet är öppet och Iran säger att det är stängt. Vad är det som gäller?
Det vi vet är att fartygstrafiken har minskat kraftigt med de här nya attackerna efter den här stora ökningen då när USA-Iran-avtalet undertecknades. Nu har antalet fartyg som passerat genom Hormuzsundet sjunkit under det senaste dygnet till den lägsta nivån på 2 månader enligt fartygsdata. Och det är nu 2 konkurrerande system för passage. Under de senaste dagarna så ska det vara 26 fartyg som har passerat den iranska rutten och endast 5 då den här amerikansk militärstödda södra rutten. Men det är också många fartyg som stänger av sina system så det är svårt att följa dem, deras position.
Men utifrån att de båda sidorna har olika sätt att se på om sundet är öppet eller stängt, är det fortfarande att de har olika syn på hur sundet ska hanteras eller vad beror det här på?
Ja, de tolkar den här överenskommelsen helt olika och försöker nu få igenom sin version militärt. Iran ser det som att landet då enligt punkt 5 i den här överenskommelsen med USA har rätt att styra trafiken genom Hormuzsundet. Att fartyg då måste ha ett iranskt godkännande för att kunna passera och att USA försöker smyga ut båtar då på Omanskt vatten. I strid med det här avtalet att de försöker få bort Irans starkaste påtryckningsmedel i förhandlingarna. Och se till att de blir av med det kortet innan de då har diskuterat de andra frågorna med USA. USA och sin sida de tolkar det här avtalet som att det ska ge fri passage för alla fartyg utan då att Iran har någon kontroll över vilka som passerar. Och försöker nu göra det de gjorde innan vapenvilan, alltså att eskortera ut båtar på en annan väg.
Och finns det några öppningar då i hur den här konflikten när det gäller Hormuzsundet just ska lösas?
Ja, ser vi till retoriken så är positionerna låsta. Idag hörde vi både från Trump och från Irans utrikesminister Abbas Araghchi att de ska vara sundets väktare. Men hittills så har inte de här militära åtgärderna förändrat situationen nämnvärt för någon sida. Båda har också starka ekonomiska skäl att nå en uppgörelse. Iran behöver ju oljeexport, inkomster. USA har redan tagit bort det här undantaget som gjorde att de kunde sälja olja USA och Gulfstaterna vill också säkra den här globala energihandeln. Och Gulfstaterna är trötta på det här. Det förstör deras ekonomi. Och vi har sett hur Oman har försökt medla fram en överenskommelse om då hur Hormuzsundet ska hanteras. Det har pratats om en mittenrutt som skulle vara öppen då för internationell sjöfart. Men nu säger ju både då Iran och USA att de vill behålla kontrollen samtidigt som de också vet vad det kostar.
Och hur påverkar den här konflikten då mellan USA och Iran kringliggande länder i Mellanöstern? Du var inne på det lite i början här, men vad har det fått för konsekvenser i övrigt förutom gas och olje, stigande oljepriser och gaspriser till exempel?
Ja, gulfstater som Saudiarabien, Oman, Qatar, Bahrain som hyser amerikanska baser och militär infrastruktur attackeras ju nu återigen dagligen. Också i Yemen där det har varit vapenvila har spänningarna idag lett till en upptrappning. Den saudistödda regeringen i Yemen bombade flygplatsen i Sanaa som kontrolleras av Houthi-rebellerna för att stoppa då ett iranskt plan med en delegation från Iran av Houthi-rebeller. Och de svarade sen med att skjuta ballistiska robotar mot Saudiarabien som Saudiarabien nu säger sig ha skjutit ner.
Och lite kort, vad händer nu? Kan man tänka sig vad som blir fortsättningen?
Det får vi ju se om det fortsätter att eskalera som det har gjort de senaste dagarna eller om de hittar en väg tillbaka till förhandlingsbordet. Det här samförståndsavtalet är ju i praktiken rätt urholkat. Den första artikeln handlade om att parterna inte ska angripa varandra. Det gör de ju den tionde om att USA skulle häva sanktionerna och bara för ett par dagar sedan så införde USA nya sanktioner så att utsikterna för diplomati ser inte så lovande ut samtidigt som vi vet att båda sidor, det är kostsamt för både Iran och USA att fortsätta att försöka pressa fram en militär lösning över vem som ska kontrollera Hormuz.
Det säger vår medarbetare Lina Malers med direkt från Beirut i Libanon. Och nu ska det handla om några av de bränder som härjar i Europa. För söder om Paris så fortsätter branden i skogen Fontainebleau som började igår eftermiddag nu att sprida sig. Och det rapporteras ikväll om att två personer har gripits misstänkta för att ligga bakom den här branden. Och med direkt är vår utsända Caroline Poron i Frankrike. Vad kan du säga om omfattningen av den här branden?
Ja, den har ju fortsatt växa här under dagen och det senaste är att den omfattar omkring 1300 hektar. Och man har sett att de här uppgifterna har utvecklats under dagen. Först pratade man om 800 hektar, sen 1200. Så spridningen har bara fortsatt. Och det är ju exceptionellt. Det som gör den här branden särskilt exceptionell är att den är så långt norrut. Man är ju inte van vid den här typen av bränder.
Så den är inte under kontroll än så länge, eller?
Nej, bilden är att den inte är helt under kontroll och att den har ökat under dagen. Och räddningstjänsten arbetar fortfarande väldigt intensivt med att släcka den.
Ja, hur går det till då när de försöker bekämpa den här branden för att förstå? Det är en väldigt omfattande brand som du berättar om här.
Ja, det är ju en stor insats. Det är ungefär 500 brandmän och två stycken vattenbombningsflyg som har satts in. Och det är ju första gången som man använder den här typen av flyg så långt norrut i landet. Det här har man ju talas om ofta i södra Frankrike, men här är det norrut som man använder för första gången. Och det här släckningsarbetet är svårt för att det är tät och torr och lättantändlig skog, men också stenig terräng och nivåskillnader som gör det väldigt svårt för brandmännen att ta sig fram.
Och med tanke på omfattningen, det låter ju som att det här kommer ta tid att släcka.
Man har pratat om att man räknar med att det ska ta 2 veckor. Även om man lyckas släcka branden så behöver man fortsätta med eftersläckning en bra bit framåt. Så att man räknar med 2 veckors arbete i alla fall.
Och imorgon så firar ju fransmännen nationaldagen. Tänker många som reser till olika firanden. Hur påverkar den här branden det, möjligheten att ta sig fram?
Ja, det är ju så. Det är som du säger, det är nationaldagen imorgon. Nationaldagen markerar semesterstarten för många fransmän. Tågen söderut är i princip fullbokade allihopa. Och det har ju varit stora förseningar i trafiken mot Lyon och Marseille idag från Paris. Det har varit över 5 timmars förseningar. Sen kom trafiken igång igen. Men motorvägen A6 som är den stora leden som förbinder Paris med söderut har varit avstängd bitvis. Så det är stora störningar i trafiken för de här semesterfirarna som är på väg söderut.
Och det rapporteras om att 2 personer har gripits. Vet man något mer om orsaken hur den här branden har startat? Har det sagts någonting om det?
Nej, men precis som du säger. Det är 2 som har frihetsberövats och tidigare idag så sa inrikesministern Laurent Nunez att man hade upptäckt att bränderna hade startat på flera ställen. Det pratades om ett 10-tal bränder som hade startats. Och då, det väckte då misstankar om att branden skulle kunna vara anlagd. Men det, då startade man en utredning om det här. Och den här utredningen pågår. Vi vet ju fortfarande inte exakt vad som är orsaken. Men att det finns misstankar om att den skulle vara anlagd.
Och har det sagts någonting om skadade eller evakuerade kring den här branden?
Det har rapporterats omkring 900 personer har fått lämna sina hem. Det här är information från nyhetstjänsten France Info till exempel. Det finns inga uppgifter om skadade, men vi kan säga att säkert i alla fall att det har genomförts evakueringar och att det är väldigt många boende som har påverkats.
Och du är ju i Perpignan i södra Frankrike, nära gränsen mot Spanien, där det brann mycket förra veckan på grund av värmeböljan. Hur är situationen där nu?
Här är det ju lugnare nu än förra veckan. Det brinner inte för tillfället. Men det är ju omfattande skador. Den här branden brände minst 4 600 hektar. Och det var över 10 000 personer som evakuerades, fick lämna sina hem och bo på andra ställen. Och idag besökte jag en by där hela byn fick evakueras i 4 dagar. Och vissa av dem kommer nu tillbaka till nedbrunna hus. Inte alla hus, men vissa. Så att, eller annan form av förödelse i form av brända bilar till exempel. Så att där är ju läget snarare att man återvänder till någonting och måste börja bygga upp igen saker som har blivit förstörda.
Och hur ser prognosen ut framåt?
Det är fortfarande väldigt varmt. Frankrike befinner sig i sin 3:e värmebölja sedan i maj. Och vädret gör ju att det finns en risk för att bränder blossar upp men också tar fart när de väl blossar upp. Det är bränder precis i hela Frankrike, överallt. Det kan handla om små bränder som man hinner släcka, men det är ett läge där man är verkligen på helspänn och försöker jobba allt vad man kan för att hålla bränderna nere så gott man kan.
Det säger vår utsända Caroline Poron direkt med från södra Frankrike. I Storbritannien har den tidigare borgmästaren Andy Burnham i Manchester nu stöd av 349 parlamentariker för att formellt kunna utses till kandidat och efterträda nuvarande premiärminister Keir Starmer som partiledare i Labourpartiet. Så här sa vår utsända Sofia Sofroniado i London om hur vägen till partiledarposten ser ut för honom nu när jag pratade med henne tidigare ikväll.
Jo, men han är ju i en nomineringsfas nu, och det är parlamentsledamöterna, Labours parlamentsledamöter, som nu får nominera den kandidat som de vill se som Labours ledare. Och idag blev det ju klart att han har fått 349 nomineringar, vilket betyder att ingen annan kommer nå upp till den godkända tröskeln på 81 parlamentsledamöter för att kunna ens gå vidare i nomineringsprocessen. Så han är den enda godkända kandidaten i det här stadiet. Sen går man vidare till nästa steg, som är då nomineringar av samarbetsorganisationer. Då måste han ha 3 nomineringar, varav 2 ska vara från fackförbund. Ja, och sen så kommer då en extra partistämma utlysas, eftersom att han är den enda kandidaten. Och då förväntas han väljas till ny partiledare på fredag.
Och vad utmärker hans politik jämfört med Starmer?
Ja, man vet ju inte jättemycket om Burnhams politik, hur han står i olika frågor. Men han är ju mer till vänster än Keir Starmer. Han står för en decentraliseringspolitik. Han vill ju ta en del av makten från Downing Street i London och flytta den bland annat till Manchester. Men han vill också ta över driften av flera av olika infrastrukturprojekt i landet och göra dem mer tillgängliga för allmänheten och avprivatisera dem helt enkelt. Det är några saker som han har sagt. Han har också sagt att han vill jämna ut skattepolitiken, alltså han vill lägga mer skatt på höginkomsttagare och dra ner skatterna för låginkomsttagare. Men han pratar väldigt mycket i stora drag och har stora visioner, och kritiken han får är att han inte går in på detaljer kring hur han vill genomföra den här politiken, och inte heller hur han ska har råd med den, så att säga. Vad han ska få pengar ifrån till de här reformerna som han vill göra.
Och för att få lite bakgrund, hur blev han aktuell som kandidat och efterträdda Starmer?
Jo, men kritiken växte ju mot avgående premiärminister Keir Starmer. Det var ju dels den här härvan med utnämningen av Mandelson som ambassadör i Washington. Mandelson dök ju senare upp i Epstein-filerna. Och det fick Keir Starmer väldigt mycket kritik för, att han hade varit med och nominerat honom. Sen kom ju de här lokalvalen där Labour gjorde rekorddåliga valresultat i vissa områden. Och då växte kritiken än mer. Och sen så började olika ledamöter för Labour hoppa av, och även flera ministrar. Och till slut då så kände Keir Starmer att han var tvungen att avgå och meddela att han kommer kliva ner. Då hade Andy Burnham redan meddelat att han kommer ställa upp och utmana Keir Starmer om ledarskapet. Och han kunde göra det för att en annan ledamot för Labour lämnat sin post, så att det skulle trigga ett fyllnadsval och Andy Burnham därmed skulle kunna bli vald.
Och när är det säkert då att Burnham blir partiledare för Labour?
Det är inte någonting som är säkert i nuläget. Det ändras hela tiden och man får ta det lite steg för steg. Men som det är sagt nu, och så som Labour har lagt fram sin planering, så är det ju så att nomineringarna för i det här första steget där ledamöterna nominerar, den stänger på onsdag. Då öppnar nomineringen för nästa steg, det vill säga samarbetsorganisationerna. Och eftersom det nu bara finns en godkänd kandidat, så kommer man på fredag hålla en extra stämma inom partiet. Och då är det tänkt att han ska utses som partiledare. Och sen då så är det ytterligare steg innan han kan sväras in som ny premiärminister för Storbritannien. Dels så måste det gå till nästkommande vardag. Keir Starmer, som är nuvarande premiärminister, måste lämna in sin avskedsansökan till kungen. Och det gör han genom att åka dit. Och efter det så kommer kungen kalla Andy Burnham till ett möte. Och då ska Andy Burnham ta sig till kungen. Och sen ska de då diskutera vad han vill ha för regering och hur han vill styra landet. Och efter det, när det mötet är klart, då tar han sig till Downing Street och håller det här berömda talet framför podiet, framför nummer 10.
Och det kommer då ske gissningsvis någon gång under nästa vecka, eller?
Som tidigast måndag nästa vecka, den 20. Men vi vet inte riktigt än. Det återstår att se de här detaljerna. Men om allt går hans väg så blir det tidigast den 20.
Och hur ser man i Storbritannien då på att han blir premiärminister istället för att väljas i allmänt val? Har det kommit några reaktioner på det här?
Ja, dels från oppositionspartier, men också personer jag möter ute på stan är ju ganska missnöjda med att det här är en ny ledare som de inte har valt. Och dessutom så har man inte vetat så mycket om hans politik eller vad han står i olika frågor. Och det är ju många ganska missnöjda med. De är också missnöjda med att det här är ju då den sjunde premiärministern på lite över 10 år. Alltså inte en enda under de här 10 åren har suttit en hel mandatperiod. Så att det finns ett missnöje, det finns en irritation. Man tycker att det här kostar väldigt mycket pengar att hela tiden byta ut administrationen. Men man är också väldigt trötta på när man kommer till den här punkten att nu vill inte vi ha kvar vår premiärminister längre. Då vill man se till att det blir ett byte. Så man är också väldigt missnöjda över Keir Starmer och vill att han ska bort.
Det sa vår utsända i London, Sofia Sofron Jadon, när jag pratade med henne tidigare ikväll. Och i eftermiddagen, Studio 1 med programledarna Susanne Westergren och Ylva Lilja, så fick Nicholas Aylott, som är statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik, frågor om Andy Burnham. Och så här säger han om hans chanser att leda landet.
Jag tror att hans möjligheter att utgöra en mer stabil ledarskap i landet är relativt god. Han har en bättre utgångspunkt än hans företrädare i alla fall, eftersom han har den här kompakta stödet i parlamentsgruppen. Och det är någonting som har alltid antingen varit nästan obefintligt i vissa fall, eller mycket svagare i andra fall, inklusive i Starmer. Så det faktum att Burnham har samlat en så stor majoritet av parlamentsgruppen bakom sig även nu innan han har blivit bekräftat som partiledare, Det talar ganska positivt om hans utsikter. Mm.
Hur har han gjort det? Alltså, varför tror du att han har lyckats uppbåda ett sådant massivt stöd?
Ja, jag skulle kanske mest envisa till två faktorer. Den ena är att han har en profil i partiet som är lite öppen till tolkning. Så han, precis som vi hörde tidigare, har han signalerat på lite olika tidpunkter att han kan betraktas som en mer vänsterfigur än Keir Starmer till exempel. Men också att han är öppen till att samarbeta med den privata sektorn och kan låta ganska hård när det gäller vissa aspekter i invandring till exempel. Så han kan bli en figur i nuläget i alla fall som alla delar i partiet tolkar som om att han står ganska nära dem och kan uppfylla just deras preferenser. Så det är den här vagheten står till hans fördel just nu. Den andra fördelen som han har är att han kan också betraktas som en valvinnare. Han har blivit vald 2 gånger som borgmästare i Manchester och vann en fyllnadsval för bara några veckor sedan nära Manchester som var viktigt för att ta honom tillbaka in i parlamentet. Så att välja en beprovad valvinnare är också väldigt lockande för Labour-parlamentariker just nu.
Nigel Farage är ju också i hetluften. Ledaren för Reform UK har meddelat sin avgång som parlamentsledamot. Hur påverkar det Andy Burnhams första tid som trolig premiärminister?
Ja, det återstår att se. Alltså, det är möjligt att Burnham får maximal tur här. Och de här skandalerna kring Farage just nu när det gäller partiets finansiering och sin egen finansiering kan eventuellt sänka Farage, och det skulle på en gång förbättra Labours valmöjligheter enormt om det stora utmanaren högerifrån, Reform, skulle försvagas så här. Lite mer sannolikt är att Farage klarar sig, fortsätter som partiledare, och då har Labour en ledare som kan eventuellt stå upp till Farage och kanske tala lite av det samma populistiska språket som Farage använder. Mm. Burnham har målat upp sig som lite som en outsider. Någon som inte är förknippad med med London och den styrande eliten i London, utan komma från Manchester och vill göra politiken på en annat sätt. Och det kan vara också en fördel i konkurrensen med Reform och Farage. Mm.
Lite kort, skulle du säga att Andy Burnham är redo att kliva in i lejonkulan och redo vad som komma skall som brittisk premiärminister?
Jag skulle bli lite förvånad om han var fullt redo, för saker och ting har hänt väldigt snabbt de senaste veckorna och månaderna. Men precis hur redo eller icke redo han är, det återstår att säga.
Sa Nicholas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och nu ska vi få höra mer från eftermiddagens Studio 1.
Den omstridda lagen om informationsplikt börjar gälla idag. 6 myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att tro att någon saknar rätt att vistas i Sverige.
Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, medan regeringen menar att lagen behövs för att fler ska lämna landet. Vi ska strax få höra migrationsminister Johan Forssell. Men först Disa Torsvad, du är förtroendeval på Akademikerförbundet SSR och arbetar på Försäkringskassan. Välkommen till Studio 1.
Tack så jättemycket.
Lisa, du är kritisk till den här nya lagen. Varför då?
Ja, det är jag absolut. Och anledningen är ju att jag som förtroendevald och även medarbetare då på Försäkringskassan, vi ser inte att den här lagförslaget kommer fungera så som det är utformat, utan vi ser ju snarare att det kommer försvåra vårt arbete som medarbetare och försvåra vårt grunduppdrag, alltså att utreda rätten till ersättning. Det finns 2 väldigt, väldigt tydliga exempel på detta när vi utreder ersättning. Ett exempel är då om du som förälder har barn med någon som är papperslös och så blir du sjuk under din föräldraledighet. Då behöver du skriva med i ansökan, vem tar hand om barnet när du är sjuk? Då kan du inte skriva den papperslösa, för att då behöver vi ju ange den personen. Där ser vi att det finns en risk för att man inte kommer söka ersättning. Och det här skuggsamhället då som vi pratar om, ser vi en risk för att människor med även uppehållstillstånd och medborgarskap också kommer att bli en del av. Ett annat exempel, det är ju att vi sitter ju ofta i samtal med vården eller socialtjänst eller andra aktörer som har fått undantag på den här lagen. Men vi måste ange, och det gör ju att våra samtal som tidigare har varit väldigt öppna och väldigt ärliga för att kunna få ut så mycket information som möjligt inte kommer kunna vara det, eller riskerar att inte vara det, för att socialtjänst eller vård inte kommer våga prata med oss ordentligt, för att den sidoinformation som de lämnar och inte behöver anmäla eller ange, det måste vi göra.
Men du Disa, du som jobbar på Försäkringskassan, hur har ni pratat på ert jobb om hur ni ska hantera det här nu?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är såklart att vi har pratat väldigt mycket, och vi har pratat mycket om hur vi ska göra. Nu är vi en väldigt stor myndighet, så att vi har ju så kallade anvisningar, så att vi får ju ut till oss att när någonting ändras, tänk på det här. För att vi är statstjänstemän, vi ska ha en rättssäkerhet, och då ska det inte spela någon roll vem du får. Problemet med det här är ju att det är upp till enskilda statstjänstemannen att på ett antagande, det ska ju vara när du har anledning att anta att någon vistas i landet och inte har rätt att göra det. Men det är ju väldigt svårt att skriva ner på ett papper när man har anledning att anta. Så att det kommer ju bli upp till enskilda individen.
Varför är det svårt?
Det blir ju väldigt, väldigt svårt, för att om jag kanske tror att men jag har anledning att anta att du inte har rätt att vistas här, om du säger till mig att nej, men jag är papperslös. Ja, det är väldigt tydligt. Men vart går gränsen? Har jag anledning att anta att din partner inte har rätt att stanna i landet för att du berättar att du har en partner, men jag ser det inte i våra system? Eller är det om du talar om för mig att nej, men jag har vänner, jag är orolig för dem? För det här handlar ju inte bara om informationen i ärendet för den som vi utreder, utan det kan även vara personer runt omkring dig i och med att det är sidoinformation.
Regeringen har ju undantagit skola, vård och socialtjänst, precis som du var inne på tidigare, inte er myndighet. Hur ser du på att ni ska kunna hantera den gränsdragningen, och hur ser du på gränsdragningen i sig?
Det är klart att många jublade när det blev många undantag, men vi ser ju problematiken i det, för att det här jag tycker att det är lite skenheligt. Jag menar, om vi nu, vi kan använda Skatteverket som exempel där också. Vården är undantagen, men om ett barn föds så måste barnmorskorna anmäla det till Skatteverket. Då får de det på en gång och de måste anmäla. Så att det blir ju som att barnmorskorna anmäler det. Det går bara till en annan instans.
Disa Torsvad, förtroendevald på Akademikerförbundet SSR, arbetar på Försäkringskassan. Tack till dig. Vi vänder oss nu till Johan Forssell, moderat och migrationsminister. Att den här lagen riskerar att skapa ett angiverisamhälle. Vad tänker du om det?
Ja, god eftermiddag. Nej, men jag tycker väl att det är väl ett tecken på de hiskeliga överdrifter som har varit i den här diskussionen, med också rena felaktigheter som fortsätter att beskrivas. Jag skulle nog vilja ta det här till grundfrågan. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt inte har rätt att vara i Sverige. De är inte flyktingar. Man har kommit till Sverige, man har fått avslag av både myndigheter och domstolar, och då är det klart att då har man ju ett eget ansvar att faktiskt följa den lagstiftningen och helt enkelt återvända hem. Och det är också en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integration av någon som faktiskt har asylskäl. Men här är det då personer som helt enkelt inte vill återvända hem. Och då tror jag att många håller med om att det blir liksom märkligt när då kollegor på polisen eller på Migrationsverket inte kan göra sitt jobb. Därför att det saknas information. Och sen sitter kanske då, ja men till exempel Försäkringskassan eller någon annan myndighet på precis den informationen. Då jobbar ju inte myndigheterna åt samma håll. Och priset för det är ju att vi idag har ett skuggsamhälle på kanske upp mot 100 000 människor som helt enkelt är i Sverige, inte rätt att vara här. Och jag vill säga att det handlar inte bara om trovärdigheten till den reglerade invandringen. Det handlar också om Sveriges säkerhet. Vi måste faktiskt veta vilka som befinner sig i landet. Och vi vet att det också i den här gruppen kan finnas personer som begår brott eller som vill skada Sverige. Så att det är också viktigt att komma ihåg när man diskuterar den här frågan. Mm.
När du säger hiskeliga överdrifter, betyder det att du inte ser någon risk alls till det här, att det skulle kunna skapa ett angiverisamhälle?
Nej, jag tycker att den typen av vokabulär för ju tankarna till totalitära samhällen. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt har fått avslag på sina asylansökningar av svenska myndigheter och av svenska domstolar. Jag tycker vi ska ha förtroende för våra domstolar för att de fattar kloka beslut. Och då har man ju en egen skyldighet att återvända hem. Här är personer då som kan göra det. Det föreligger inte verkställighetshinder, men de vill inte resa hem. Jag kan förstå det på ett personligt plan. Man har tagit sig till Sverige, men återigen, alla har ju faktiskt en skyldighet att följa svensk lagstiftning. Och det är också så här att ska man kunna ha en human migrationspolitik, då bygger det också på att det är ordning och reda i det. Och fram tills nu har vi då haft ett system där helt enkelt personer själva kunnat avgöra om de ska återvända hem eller inte. Och det skapar en social misär. Vi ser väldigt många barn i det här skuggsamhället. Vi ser personer som begår brott. Vi ser personer som blir utsatta för brott. Och sen blir det väldigt orättvist också mot alla de som faktiskt följer besluten och återvänder hem, när man ser att andra inte följer besluten och ändå kan vara kvar i landet. Så att en lång rad olika problem, och där är den här informationsplikten en viktig del i att faktiskt inte fortsätta bara sopa problemen under mattan utan åtgärda problemen.
Men du, Johan Forssell, migrationsminister, det är tydligt och klart vad ni vill i tidigare regeringen med den här lagen om informationsplikt. Att de som inte har rätt att vara i Sverige, de ska lämna landet. Men det vi också hör här är ju Disa Torsvad till exempel, som arbetar på Försäkringskassan, som tycker att det här, att det finns en problematik i det här. Och var går gränsen, som hennes fråga var? Vad kan du säga till henne om att hon ska nu arbeta med det här som inte verkar vara helt tydligt?
Jag tycker att det är tydligt. Och vi har ju förtydligat i lagstiftningen också. Så att, ja, den är ju, den kan jag rekommendera där. Och vi har ju också undantagit några myndigheter då, tidigare. Och sen har vi också lyssnat på invändningar från till exempel Lagrådet och så. Man ska komma ihåg en sak också, det är att den här typen av informationsplikt, det finns ju i många andra europeiska länder. Vad som skiljer Sverige, det är möjligen att här är problemen större än i många andra länder, därför att man, ja, helt enkelt inte har tagit tag i de här frågorna tidigare. Men priset för det har blivit väldigt högt. Jag menar, det finns liksom ingenting humant i det här skuggsamhället överhuvudtaget. Det bästa för alla, det är ju att har man asylskäl, då ska man få snabba beslut in i integration. Har man inte det, då måste man faktiskt återvända hem. Och återigen, här kan ju då vara information om till exempel ett telefonnummer eller någonting annat som då en myndighet har och som då inte kollegorna på en annan myndighet får ta del av, vilket gör att de inte kan göra sitt jobb. Det blir ju väldigt ineffektivt, och det är ju det den här informationsplikten syftar till att då förändra.
Du pratar ju om skuggsamhälle, och det gör ju även kritikerna till den här lagen om informationsplikt. Finns det risk för något kontraproduktivt här? Barnrättsorganisationer till exempel lyfter ju risken att familjen nu då kommer undvika kontakt med myndigheterna, och då blir skuggsamhället ännu större. Hur kan man göra med den risken?
Ja, men då tycker jag man ska vända på det och säga att om det då hade varit så att den här gamla ordningen, att den hade löst problemen och upprätthållit en reglerad invandring, varför ser vi då i skuggsamhället idag på upp mot 100 000 människor? Det finns skattningar som säger att det är ännu större. Så att vi har ju så att säga prövat den modellen, och det har ju inte gått särskilt bra. Utan här handlar det om att få myndigheter att dra åt alla åt samma håll.
Men ser du ingen risk att det kan bli större skuggsamhället när människor då håller sig undan och håller sig bort från myndigheter för att de är rädda för den här nya lagen som träder i kraft idag?
Nej, som sagt, jag tror inte det. Och vi ska komma ihåg att här handlar det om personer som inte har rätt att vara i Sverige. De har faktiskt ett utvisningsbeslut som de väljer själva att inte följa, trots att de kan återvända hem. Det föreligger inga verkställighetshinder och de är inte flyktingar. Det är viktigt att komma ihåg det ändå. Så jag skulle nog vilja vända på den steken. Och det är klart att är det så att det då finns information på en myndighet som en annan myndighet behöver för att kunna göra sitt jobb, för att kunna upprätthålla demokratiskt fattade beslut av Sveriges riksdag, trovärdigheten för en reglerad migrationspolitik, då menar jag att det blir orimligt när den informationen inte kan delas.
Tack så mycket, Johan Forssell, moderat och migrationsminister.
En värmebölja drar in över landet och många är nog sugna på att ta sig ett dopp, kanske till och med ett nakendopp.
Men vad gäller egentligen om man vill kasta kläderna ute i det fria? Det ska vi ta reda på nu, och vi har skickat ut vår reporter Elinor Levinsson till Ågesta naturistbad i Stockholm. Är du badsugen, Elinor?
Jo, men det är ganska varmt här i Stockholm idag, så att jag är ganska sugen på att hoppa i. Och det är en hel del här på badet som har tänkt samma sak, för att det bara kryllar med människor som ligger och solar och badar. Och den enda skillnaden skulle jag säga från ett vanligt bad eller ett bad där som inte är ett naturistbad är att alla är nakna. Och Ansa har jag med mig, du är en av dem som har tagit dig hit idag. Vad är det som är så härligt med att vara naken?
Alltså det är ju solen som värmer huden, det är vindens smekning på kroppen, det är det faktum att när jag hoppar i vattnet så kan jag lufttorka och känna mig varm på en gång och behöver inga jobbiga badkläder. Och så framförallt den fina stämningen och naturen här på Ågesta.
För Ågesta naturistbad är Stockholms enda officiella naturistbad. Vad innebär det?
Ja, det innebär att kommunen äger marken som är här, men själva badet sköts om väldigt fint av en naturistförening som heter EOS. Vilket gör att vi har rinnande vatten, vi har toaletter, vi har bastu flera gånger i veckan som vi kan nyttja. Det är väldigt organiserat och väldigt välskött.
Och om jag pratar ju här lite grann om att den enda skillnaden jag ser från ett vanligt bad är att alla är nakna. Men hur skulle du säga att det här skiljer sig från en annan badplats en bit bort här kanske?
Ja, alltså jag tror att om jag skulle gå till en vanlig badplats där man använder badkläder som vi kallar textilstrand. Jag tror att det skulle bli väldigt konstigt om jag gick fram och började prata med någon. Så är det inte på det här stället. Här är det... Vi är väldigt familjära på det här stället. Vi har, alltså när jag ska hit då är det på en fin dag, då är det både andra som hör av sig till mig och jag av sig till dem. Aha, ska du till Ågesta idag? Ja, man har vänner här helt enkelt. Vi är väldigt familjära här.
Men det är ju några regler som gäller på det här badet. Man får till exempel inte vara påklädd som jag är just nu. Varför finns den regeln?
Ja, det är ju för att undvika fluktare. Jag tror att det är väldigt viktigt så att det inte blir någon sorts gippo eller ett zoo där folk ska komma och gapa åt oss som är nakna. För nakenhet är ju fortfarande ganska laddat för vissa människor. Så att det är jätteviktigt att vi alla som kommer hit har samtycke att ja, men här ska vi vara nakna och här badar vi och solar och umgås nakna.
Tycker du att det har förändrats genom åren att vi är mindre än bekväma med nakenhet?
Ja, jag måste ju säga att för några år sedan så var ju kroppspositivism en ganska stor rörelse ändå, där det var mycket att vi skulle acceptera våra kroppar som de är just nu. Oavsett vad vi har för förutsättningar, vi har olika storlekar, olika hudfärger, olika kroppar helt enkelt. Och jag upplever väl att det finns en ganska stark motpol mot den rörelsen som liksom har blivit mer uppkäftig de senaste åren i och med sociala medier och det faktum att folk kanske blir rädda för att kasta av sig kläderna för att vi alla går med smartphones nu. Vi har alla en kamera på oss och kan göra en film- och ljudupptagning på varandra och det tror jag skrämmer vissa människor.
Men nu när alla är nakna här tillsammans, tror du att det är mer eller mindre fokus på kroppen på det här stället jämfört med andra?
Jag tror att det är mindre fokus på kroppen här, absolut. För vi har så mycket olika människor. Alltså vi är olika storlekar, olika längder, alla olika hudfärger. Vi har folk som har amputerat ben, vi har folk som har brännskador, vi har transpersoner. Alltså det finns alla typer av människor, unga, gamla. Folk kommer hit med sina barn. Alltså det är alla möjliga människor. Och jag upplever att det är mycket mindre fokus på kroppen när det är sån... som brett utbud av människor.
Och för alla som lyssnar nu som känner sig sugna på att ta ett nakendopp, vad har du för tips för de som känner sig lite rädda?
Alltså det är bara en kropp. Gör det. Du kommer inte ångra dig. Du kommer väl snarare ångra dig när du ligger på din dödsbädd att du inte tog det där nakendoppet. Älska din kropp nu. Acceptera din kropp nu. Lev i den nu. Och hylla den med ett nakenbad och en stund i solen.
Då ska jag låta dig hoppa ner i plurret, Ansa. Tack så mycket. Tack.
Underbart. Tack säger vi till Eleanor Levinson som var reporter där. Och nu har vi ännu en gäst till med oss, nämligen Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik och sexualitet. Välkommen till Studio 1, Henrik.
Tack ska du ha.
Vi hörde ju här från naturistbadarna. Hur gammal är den traditionen?
Naturismen som den ser ut idag kom till Sverige på 1930-talet, i början på 1930-talet. Det var väl ingen stor rörelse men väckte förstås stort intresse eftersom människor då var beredda att sola, bada och gymnastisera tillsammans nakna. Jag ska komma ihåg det att man talade tidigt om solsport och nakenkultur, så det handlade liksom om att träna och kultivera kroppen.
Men har det sett som en naturlig del av den svenska kulturen, naturistkulturen, eller har andra tittat på det som något lite märkligt och annorlunda?
Både och skulle jag säga. Det har ju som sagt alltid väckt ett visst uppseende, men jag vill ändå påstå att det har varit en integrerad del av det svenska folkhemmet. Och Sverige har ju också en tradition av att vara fria kring kroppen och är tidigt med i den sexuella revolutionen. Visar tidigt också nakna kroppar på film och så vidare. Så att det finns en tradition. Sen har den kanske förändrats då och är inte riktigt lika stark idag.
Nej. Fyller det samma syfte nu som då, skulle du säga?
Jag skulle säga att det finns en del kärnvärden i naturismen som nästan har varit oförändrade under de här åren. Den här viljan att må bra, som Ansa talade om, den är genomgående. Och också en strävan att känna sig fri. Fri från fördomar och fri från de saker som binder människor helt enkelt. Och så den här förhoppningen också om att bli en del av en större gemenskap som förenar människor från olika sammanhang. Sen har man plockat upp lite olika delar i olika tider. På 30-talet handlade det mycket om att komma undan den smutsiga staden som då hade uppstått i svallvågorna efter den stora industrialiseringen. Idag kanske det mer är en fråga om jämställdhet, jämlikhet och respekten för sig själv och för andra.
Mm. Vi har en känsla på redaktionen att vi blir mer påklädda och pryda inför varandra. Omklädningsrum på badhus. Stämmer det överens med din bild?
Både ja och nej skulle jag säga. Det är helt uppenbart så att många unga framförallt ogärna visar sig nakna för andra. Det är svårt att få elever att duscha efter idrotten och det är faktiskt inte ovanligt heller att man möter människor som efter ett gympass duschar med underkläderna på. Så visst, där är vi mer prydda eller kanske mer medvetna om att vi kan få våra kroppar betraktade, bedömda, kanske också fotograferade då, utan att vi vill det. Men samtidigt så ser vi ju rätt mycket avklädda kroppar i sociala medier och på strömningstjänster. Mm. Det är inte många kvadratcentimeter tyg på kropparna som visas upp i Paradise Hotel exempelvis.
Ja. Det är ju lite dubbelbottnat. Alltså, vi är ju mer exponerade för nakenhet än någonsin kanske, samtidigt mer rädda för den. Hur ska man förstå det där? Hur går det ihop?
Jag tror att det är en skillnad på att vara utsatt för andras blickar och att själv välja att visa upp sin kropp och då också kunna göra det på ett sätt som vi vill att andra ska se den. Jag ska säga att den nakenhet som finns i det offentliga rummet idag i stor utsträckning är arrangerad och den är regisserad. Och det är ju inte vilka kroppar som helst som får synas. De ska vara skulpterade och de ska utstråla självförtroende. Och det är ju en nakenhet som också sätter... Ja, skapar krav på oss och får oss att kanske känna att vår kropp inte duger. Så där ligger väl den här dubbelheten, att det är olika sätt att se på kroppar och kroppar.
Så relationen till vår nakenhet här i Sverige, den har ändrats sedan naturisten slog igenom på 30-talet?
Det har den gjort, och det är ju lite spännande när man tittar på den här långa historien och ser hur samhällsutvecklingen i stort följer och påverkar naturismen. Som jag sa tidigare, den här flykten från industrialismen som vi ser på 30-talet blir ju någonting helt annat på 60-talet när den sexuella revolutionen kommer och man ser naturismen som ett sätt att befria sig från de olika normer som har funnits tidigare som har hållit människor bundna. Och sen under 70-80-talet då kommer gröna vågen, vi ger oss ut i naturen, vi blir miljövänliga. Och då är det liksom den typen av tankar och idéer som man anammar inom naturiströrelsen. Och idag så är det framförallt den här likhetstanken och den kroppspositivistiska tanken som är väldigt tydlig. Där det handlar om att faktiskt kunna få vara som man själv är och att tycka om sin kropp och vara stolt över den som den ser ut.
Mm. Hur skulle du säga att vi skiljer oss jämfört med andra länder och synen på Sverige och nakenhet?
Jag tror att det finns en traditionell bild av att vi är väldigt frigjorda. Och det är ju också så om man tittar generellt sett på de nordiska länderna, de skandinaviska länderna, att där är det tydligt så att det har funnits en tradition av att kunna vara naken tillsammans, åtminstone i enkönade miljöer, även i Tyskland. Men i södra Europa så kan man se på ett helt annat sätt på det här. Så att jag tror att det finns också kulturella skillnader och kanske är det också det vi ser i samhället idag, att de här olika sätten att se på nakenhet, de finns också manifesterade i vår kultur.
Tack så mycket, Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik, sexualitet.
Och det var Ylva Lilja och Susanne Westergren i eftermiddagens Studio 1 som vi hörde där, och producent för kvällens program, det var Cecilia Ingvarsson. Tekniker Marcus Östlund, jag heter Annika Nordin. Vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Närmast nu nyheter från Ekot och därefter Sommar i P1.
Jo, jag vill prata om barnbidraget.
I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
Nej. Det behövs inte och jag tycker det är fel.
Så ring P1 på 020 22 10 10.
Just idag så mår jag ganska bra ändå, så att jag kan ta det.
Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.